Blapp, 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 blapp. Ja, men här, nu tror jag att det spelas in.
Ja.
Så.
Ja, först och främst, det här uttalande som jag såg på Instagram-sidan om, som du sa, det var det som jag reagerade på väldigt starkt och som jag delade på min Instagram. Och i stunden när jag såg det och inte såg helheten och inte riktigt förstod vad du kände, utan det såg väldigt fel ut i mina ögon just i det klippet. Jag tror att mina känslor tog över väldigt mycket och jag blev arg, upprörd. Och då, som du såg. Men sen så kollade jag lite på din Instagram-profil och läste igenom kommentarerna på din senaste bild, tror jag det var. Och då såg jag att det var någon så här riktigt som bara, ja, snyggt, ja, bra, jättebra sagt. Och då såg jag att du hade svarat honom och skrivit såhär, men det var inte alls så jag menade. Och då reagerade jag ganska såhär, men jaha, vad menar han då? Eller såhär, vad menar du då? För att jag kände att jag blev lite träffad av det. Jag ska ta studenten i år och jag har ett utländskt ursprung. Och jag beställde min studentmässa och jag har mitt hemlands flagga i den. Och jag skulle 100% kunna hålla upp min flagga på mitt studentflak och känna mig stolt, samtidigt som jag är stolt över att jag bor i Sverige och bor i detta land och har fått den här utbildningen tack vare det svenska systemet och allt det. Men just i det här klippet så reagerade jag väldigt starkt och jag kan absolut säga att jag gjorde fel, att jag inte kanske kollade upp vad din tanke, vad du menar, och kolla helheten istället för en liten del utav det. Det kan lätt bli missförstånd. Och jag tror att det är det som många människor också kan reagera på.
Såg du hela samtalet någon gång?
Jag försökte hitta det, men jag hittar inte. Jag har läst massa artiklar på Aftonbladet och Expressen. Och
det ligger som tvåa på YouTube Trending. Så om du slår mitt namn och Sveriges samtal så kommer upp, eller jag och Ulf Kristersson så kommer upp, eller så trycker du bara på trending så kommer upp. Men så det tror jag skulle vara en bra grej. Och jag så här, jag fattar, känslor är ju känslor och de är ganska enkla att sätta igång. Och min teori är att de som jobbar med till exempel olika Instagram-profiler som försörjer sig på att dra igång känslor, det kallas ofta för agendajournalistik, det vill säga att man har en väldigt tydlig idé om vad man vill väcka hos en människa. Och i stort sett alla samtal som filmas eller spelas in så kan du ju klippa en del av det samtalet och få en helt annan essens, alltså en helt annan poäng, eller det kan verka som något helt annat beroende på att du tas just ur sitt sammanhang. Och jag tror att om du, eller snarare jag hoppas på att när du ser hela samtalet, så hela idén kring samtalet, vilket har blivit lite humor, går ut på att man inte ska se konflikter och skillnader, utan man ska försöka mötas och lyssna på den andra personen för att tillsammans kunna göra bättre, även om man är på helt olika sidor av en ideologi. Att man ska liksom se till så att människor inte, att politiska motståndare är bra, för att genom så här det man ofta kallar för en det finns en tes och en antites, och så där kan det bli en syntes, ett dialektiskt förhållande där man liksom tar det bästa av bägge sidor någonstans. Det är liksom idén bakom det hela. Och i det här, det som jag tycker ger frukten, alltså det som är det viktiga i ett resonemang. Om du hade sagt typ två ord och jag på en gång hade så här, nej men vadå, och så hade jag liksom gått på dig på en gång utifrån vad jag tror att du tänker, så tror jag att vårt samtal inte hade blivit fruktbart. För att jag lyssnar inte på dig och du lyssnar inte på mig, utan du har någonting som du vill få fram och jag har någonting som jag får få fram, och vi är bägge livrädda på för att vi ska tvingas förändras. Det jag gjorde i samtalet, eller snarare vad jag försökte göra i samtalet, det är att i ett samtal som är på riktigt, som inte bara är så här att nu ska jag berätta hur smart jag är, så utmanar man sina egna idéer. Och då brukar man, inför att man så här, då varskor man den man pratar med, att nu ska jag testa en idé på dig. Och då säger man till exempel, så som jag sa, det här kan vara löjligt. Det betyder ju att nu informerar jag dig om att det som jag säger, det är inte en politisk ställningstagande eller en ideologi, utan det här är just en känsla. Så jag först så varskor jag och säger, det här kan vara löjligt. Men jag kan, när jag ser ett studentflagg, och då ska man ju komma ihåg att i kontexten så har vi pratat om tacksamheten och om vikten av tacksamhet. För att tacksamhet kan vara ett shit som för människor samman. Att vara tacksamma jämt emot varandra skapar en relation. Och då säger jag, jag kan psyka mig på att man har andra flaggor än den svenska, för vem har betalat utbildningen? Och det kan man tycka så här, men varför skulle jag inte få ha min egen flagga? Eller dit, jag skulle inte säga din egen flagga, eller det utifrån var din kultur är sprungen. Och om det säger jag ingenting. Jag säger inte man inte ska ha. Jag säger att jag reflekterar kring hur kommer det sig att man inte har den svenska? Jag skulle jag liksom säga om det, då skulle jag säga så här, men hur kommer det sig att man inte åtminstone har bägge? För det kan väl inte vara så att man liksom inte bär upp en stolthet över det svenska. Om du vet, om du har kommit hit som första generation, ja då borde det finnas en enorm tacksamhet jämt emot att någon har tagit emot en när man flyr ett krig. Kommer man som generation två, då är dina föräldrar varit med och bidragit till den välfärd som du nu får ta tag i, som kostar jättemycket, och också ha en stolthet inför det landet. Det var det som var hela kontentan i det hela. Och om det kan man tycka, men var det liksom 100%, var det din bästa exemplifiering? Nej, långt därifrån. Men den var heller inte helt jättelångsökt. Den var inte jättekomplicerad. Och hur man än vrider och vänder på det. Och där är jag jättenyfiken på hur du skulle kunna uppfatta det. Hur man än vrider och vänder på det, även om det är uttaget ur sin kontext. Hur skulle du kunna bli rasism? Den är jag jättenyfiken på.
Ja, alltså det som jag reagerade som mest på var att, så här, men vadå, ska inte jag få ha min flagga för att jag ska ha den svenska flaggan eftersom att jag går i skolan i Sverige? Som att du menar att det inte skulle vara okej att jag visade upp vart jag kommer ifrån. För att för mig handlar det inte om att inte, om jag inte visar upp den svenska flaggan, så handlar det inte för mig om tacksamhet, utan för mig är det också en identitetsfråga att så här, visa upp mitt lands flagga samtidigt som jag på andra sätt kan visa tacksamhet.
Men skulle du säga att Bosnien eller vilket land kommer från? Bosnien. Skulle du säga att Bosnien är ditt land?
Det här är en väldigt svår fråga för mig när man frågar mig om jag identifierar mig som svensk, och är det hemland, är det Sverige eller Bosnien? Så är jag väldigt kluven i den frågan, för jag känner mig väldigt, väldigt, väldigt svensk. Och jag ser Sverige absolut som mitt hemland, men jag kan också säga också Bosnien som mitt hemland. Sverige har gett mig mitt liv liksom. Jag är ju så tacksam till Sverige, och jag tycker också precis som du att det är världens bästa land. Och det är svårt, för den där frågan tycker jag är svår att svara på, för att jag vet liksom inte riktigt om det finns något rätt eller fel, för att jag känner inte, det är någonting som jag måste känna efter och kanske finna i mig själv. Jag kan absolut känna säga att både Bosnien och Sverige är mitt hemland.
Ja, för mig som då bara lyssnar och nu ska man ju komma ihåg att man äger alltid sina egna upplevelser och känslor. Jag har med ingens rätt att tycka om dina känslor. Men rent objektivt så känns det ju så här. Du är ju pursvensk. Du är född i Sverige. Du har anammat den svenska kulturen i allt jag har sett av dig hittills. Du studerar och du jobbar. Du är, jag skulle säga, mer assimilerad än integrerad. Alltså du är svensk. Du är andra generationen, och med största sannolikhet har dina föräldrar, när de kommit hit, tokkämpat för att få jobb, och jag tror också att de har haft jobb och de har gjort rätt för sig. Allting 100%. Att då säga så här, men jag är lite otrygg i var min identitet är. Jag skulle säga, det är klart att du har ett ursprung i ett annat land. Dina föräldrar är födda utomlands, men du är ju en svensk med föräldrar sprungna från ett annat land. Men du är ju allt svensk. Alltså, den är objektivt svår att se var det är komplicerat någonstans. Alltså stoltheten att härstamma någonstans ifrån. Det är ju självklart. Alltså du ska vara stolt över dina rötter oavsett var rötterna är någonstans. Om du känner för det.
Mm.
Men som sagt, identifieringen. Alltså, hur många dagar har du spenderat i Bosnien kontra Sverige?
Ja, det är ju inget att jämföra med, för det är mycket större presens. Eller,
nej, men några, jag gissar några sommarsemester.
Ja, alltså. Men precis. Men då undrar jag bara så här, tycker du då att utifrån dina åsikter att mitt studentfirande att jag skulle liksom hålla upp den svenska och den bosniska flaggan, eller bara den svenska, eller?
Hade jag varit du, vilket jag absolut inte är, så hade det varit rationellt att ha bägge. Alltså som egentligen för mig som en självklarhet, för att du är just, du har rötterna här, men du är svensk. Du vill visa att du har respekt för dina rötter, kanske till och med någon form av klassperspektiv, att du så här, jag har gjort nästan till en klassresa. Jag kommer ifrån ett ställe, ur ett så här geografiskt perspektiv. Härifrån kom vi, här landar vi, och det här har jag gjort galant. Jag markerar till och med det här genom att jag har tagit studenten, vilket är en ganska stor sak. Jag har visat att just nu är jag liksom under en utveckling och evolution. Och utifrån respekt över mina fantastiska föräldrar som ändå med stor sannolikhet, många av dem som jag känner till, fick liksom bära sina barn genom långa sträckor i skogar, i bök och på stök för att ta sig hit. De flydde på riktigt. Och med det har jag också ett folk som är en stolt historia, som har stått upp för någonting. Och som också har verkligen krigat för att ta sig in i samhället. Och lyckats jättebra. Jag tror ni står inte alls bra. Så tittar man på brottsstatistik och liknande, så är det har gått bra.
Ja, absolut. Och visst är det så. Jag håller med dig. Och det är inte bara det att jag liksom har berättat från Bosnien. Mina föräldrar är där. För hela mitt liv har jag liksom läst modersmål. Mitt modersmål är bosniska också. Jag har alltid efter skolan, en gång i veckan sen jag avgick årskurs förskoleklass, liksom, läst mitt modersmål efter skolan en gång i veckan och fått betyg i det och kämpat ganska hårt. Så nu läser jag sista året också. På gymnasiet läser jag mitt modersmål. Och det är väldigt viktigt för mig att inte glömma bort vart jag kommer ifrån, att jag har mitt att bosniska och svenska, det är ett språk, men de är så viktiga för mig, och jag tycker det är viktigt att visa upp, och absolut ska visa upp min stolthet för Sverige också. Men ja, jag har aldrig riktigt tänkt på att ha kanske bägge flaggorna på ett studentflagg. Jag tycker inte det är en dålig idé, men just i ditt uttalande så tyckte jag det lät som att det var, jag tycker inte att man ska ha alltså ett annat lands flagga. Och jag tror att det är som många människor också har reagerat på, för att dels att de också har sett bara det klippet.
Och det är ju en fara i, och det här kan man ju skylla på ungdom och säga att man ser en sak, och så har man liksom växt upp i ett snuttifierat samhälle där allting är just korta 30 sekunders klipp, och sen så bildar man sin uppfattning utifrån det. Och det är också hela den här, vilket är, det blir en inbyggd humor i det. För hela de här samtalen som vi kallar för Sverigesamtal är motsatsen till det. Utan där vi sätter oss och pratar, jag och Jimmy Åkesson pratar i 2 timmar. Jag och Ulf pratar i drygt en timme. Alltså ett helt nytt format, just för att man ska lyssna på varandra. Och då blir det en sån humor att den stormen som blir efteråt utgår just ifrån när man gjort precis tvärtom. Det vill säga att man tar ett beställningstagande, man söker en fiende, man tittar på ett 30 sekunders klipp och sen agerar man. Självklart med ilska, gärna med hat. Och det är precis det som vi liksom jobbar med att få bort. Alltså om jag skulle göra en kort presentation av mitt eget politiska engagemang, så är det ju liksom från A till Ö krigar jag just för att alla människor ska behandlas utifrån vilka de är som människor. Inte utifrån vad de har för bakgrund och vad de har för färg. Alltså jag är så sjukt ointresserad av vilken färg eller bakgrund en människa har, utan bara till hur människan beter sig. Om du är svart och så beter du dig som en idiot, så kommer jag inte säga så här: nej men stackare, du är ju svart. Inte ska väl jag hålla på och skälla på dig. Du har dina, någonstans kanske finns en slav. Och det ber jag om ursäkt för jag är vit. För när man gör så, då är man faktiskt lite dum i huvudet. Människor måste, människor har rätten att behandlas utifrån vilka de är, inte utefter sin bakgrund eller sin färg. Det är ju det som är rasism. Rasism är när du på riktigt tror att det finns vissa inbyggda saker hos dig utifrån genetik, att du agerar på ett sätt som du inte kan förändra själv för att du är av en annan ras. Det är ju det vidrigaste man kan vara. Det är så ofantligt elakt att kalla någon för en rasist, för att det är bättre att bli kallad för dum i huvudet, för att det är ju det du måste vara för att tro någonting så vansinnigt korkat. Sen så finns det ju massa underkategorier som jag tror att unga ofta syftar till. Jag tror man menar nog egentligen, jag tror att du är invandrarfientlig. Eller så tänker man så här, du kanske är migrationskritisk. Och det är helt korrekt. Jag är migrationskritisk just utifrån att migrationen är i botten ett sätt internationell solidaritet, det är så arbetarklassens, liksom arbetarrörelsens grund. Att vi kan inte bara liksom vara solidariska med oss själva, utan vi måste också vara solidariska med andra. Där kan man ju ha två sätt. Antingen så vill man på riktigt rädda så många liv som möjligt. Alltså man på riktigt vill rädda liv, rädda samhället. Eller så vill man känna sig väldigt god och känna sig, jag har minsann bidrag. Titta, här står den här stackaren. Han har flyttat från sitt land och jag har varit en del av att rädda honom. För bara genom att blunda kan man tro att du kan göra samma sak med samma pengar och samma resurser genom att ta hit massa människor ifrån till exempel Afghanistan. Det man glömmer, och det som på något sätt har förknippats med nästintill rasism, det är att det finns en del i FN, jag kommer inte ens ihåg vad den delen heter, men den finns där. Där det står att du ska söka asyl i första icke-krigsdrabbade land. Inte helt onaturligt att om man flyr från ett krig så sticker man ju till det land som är närmast med sina barn och sin fru, där man kan söka sig någonstans där ingen skjuter den. Det är naturligt. Om man sticker från ett land och så passerar man 10 länder på vägen, så är man inte längre en asylsökande, enligt mitt sätt att tänka. För att då är det inte längre kriget du flyr från, utan du flyr till en bättre framtid med en bättre ekonomi. Och då kan man då se, vad kan vi göra med Sveriges resurser? Att antingen ta emot människor utan asylskäl ifrån andra sidan världen, eller ta de pengarna och på riktigt se till att vi kan rädda hundratusentals miljoner liv runt krigshärdarna. På riktigt. Hur kan vi, så som vi gör just nu, bortse ifrån kön? När vi i allting annat pratar om jämlikhet mellan könen, att kvinnor och män. Och så tittar vi på integrationen när vi pratar utifrån, ta bort integrationsbegreppet, när vi pratar på asyllagstiftningen och synen på asyl. Och så struntar vi plötsligt i den delen. Utan det bara kommer en massa karar. Och vi bara, absolut, coolt, mer karar, unga karar, de starkaste får komma. Men de svagaste stannar kvar. Så hur kan det vara rätt? Hur kan det vara solidaritet? Hur kan det vara internationell solidaritet? Och det är jag jättekritisk till. Men när vi kommer till liksom tacksamheten och stoltheten inför sitt ursprung, den ska absolut finnas där. För att du kan aldrig, alltså, jag vill att människor ska ha med sig det positiva ifrån de länderna som de kommer ifrån. Men i nästa diskussion, då säger man så, men tycker du då att ska man frånsäga sig sin egen kultur? Har vi inte rätten att vara precis likadana här som vi var hemma? Alla det som vi har lärt oss i vårt hem, som jag kommer ifrån Eritrea. Ska inte jag få ha med mig alla mina seder hit? Absolut inte. Alltså inte en möjlighet i helvetet. För att er kultur så skär ni sönder könsorganen på kvinnor. I er kultur så är mannen den som bestämmer i hushållet. I er kultur, där, så som den är i största delen av ert land, där finns det patriarkala, patriarkatets diktatur finns på riktigt. Och det har ingenting i Sverige att göra. Det tycker jag ska vara straffbart. Satan ta den som tar in de här vidriga jävla sederna i vårt land. Och det finns ju seder närmare. Alltså det finns ju även delar av Europa. Från ditt land till exempel så finns det också kulturella sedvänjor som jag hatar. Alltså som jag verkligen säger så absolut inte. Så när man säger att nej, jag accepterar inte alla kulturer. Ja, jag tycker att den svenska kulturen är överlägsen i mångt och mycket, och till den ska ni anpassas. Om man tycker att det är rasism, då är man först då behöver man först läsa. För läskunskapen är liksom mamman till att man ska slippa de här ganska bizarra konflikterna om vad man liksom bräker ur sig och säger. Men sen när man har läst, då kanske man fortfarande har en annan inställning. Men det är ju då man måste ge varandra tiden att lyssna och förstå vad den andra pratar om. För annars så blir det att landet slits isär. Och det är precis det som håller på att hända i Sverige just nu. Alltså vi är på ett sätt där det kan bli lite farligt för våra kompetina ungar. Ju redan nu finns det områden där folk inte vågar gå ut, inte ens på dagarna, för att de blir rånade. Och då kan jag säga att de här rånen som utförs till 95% utförs av människor från annan kultur och som baseras på deras rent rasistiska, glöm procenten, men en väldigt hög majoritet av, ta de förnedringsrånen som har varit. Hur många svenskar med svensk kultur tror du går ut och förnedringsrånar andra svenskar?
Jag tror verkligen inte det. Alltså så här, utifrån, jag förstår vad du menar. Och men utifrån mina åsikter så tänker jag, jag tycker inte att brottslighet och våld, jag tror inte, det kommer inte från beroende på vilket land du kommer ifrån. Utan det beror, handlar på, om andra saker också, att så här, man kanske, de här är ju väldigt svårt att komma in i samhället, de som har kommit hit som flyktingar. Och i Sverige så har vi ganska mycket fördomar om flyktingar. Och man, ja, de ska vara brottsligheter. Man släpper inte in dem i samhället på samma sätt. Och då tror jag att det är väldigt, inte så konstigt att ganska många hamnar i kriminalitet. Men jag tycker absolut inte att det handlar om kultur. För att kultur för mig är något väldigt vackert. Och jag älskar att åka runt och möta nya kulturer. Och visst finns det någonting dåligt i varje kultur. Det finns mycket i min kultur som jag inte tycker om. Mycket som mina föräldrar gör som jag tycker är fel. Som jag aldrig kommer att förstå mig på. Men jag tycker fortfarande att det är viktigt att bevara kultur och lära från varandra. Och se att, ja, i Sverige, visst ska man prata språk, det absolut ska man. Om man kommer till Sverige så tycker jag självklart att man ska lära sig språket. För en del av att man ska komma in i samhället. Jag tycker inte att man inte ska få bevara sin egna kultur, den man kommer ifrån, och de bra delarna. Och det är viktigt att vi kan lära från varandra och se. Och det här med kriminalitet, att vi kan hjälpas åt och försöka förebygga det. Och inte se det som att vi och dem, utan att vi ser det som oss som ett samhälle. Och försök, den integration tycker jag är viktigt. För det är, Sverige är splittrat. Och det är, tycker jag är inte roligt att se.
Men tror du, alltså om du tänker utifrån de rånen som sker, som så uppenbart är riktat mot svenskar, där liksom ett tema i hela rånet är att de är just svennehorer, de har pissat på dem och de har förnedrat dem på olika sätt. Om inte det är liksom någonting som baseras just på kultur och etnicitet, alltså, tänker du att det här är människor som egentligen, det är lite synd om som gör det här, och att egentligen så står det svenska samhället eller någon annan elak varelse bakom som har förtryckt dem, och därför så finns det någon form av legitimitet i det de gör?
Nej, jag legitimerar inte någonting som de gör, för jag tycker inte att kriminalitet är okej på något sätt.
Nej, inte okej, men jag tänker ursprungligt, alltså,
ja,
tänker att det
åker
finns
man till Afghanistan så är inte alla afghaner kriminella. Utan jag tror verkligen att det handlar om att de här flyktingarna eller invandrarna i Sverige, att anledningen till att de har hamnat i kriminalitet bär i mycket som Sverige också som land har gjort fel, eftersom att vi inte släpper in dem i samhället på samma sätt.
Du är ju en del av samhället. Ja, på vilket sätt tänker du att vi inte skulle släppa in dem i samhället?
För att man... Det är mycket vi och dem. Och,
hur kommer det sig att dina föräldrar kom in i samhället?
Ja, det är jag vet.
Jo, jag tror att du vet.
Anledningen till att mina föräldrar kom in i samhället var för att de, om man ställer dem bredvid en afghan, ja, eller någon som kommer från Afghanistan, ja, så ser de väldigt svenska ut. De är vita, min mamma är blond.
Du vet om att, det här, att dina föräldrar med stor sannolikhet kom under den föregående flyktingkrisen. Mm. När allt fokus var på just den här Balkankonflikten. Mm. De hade minst sagt lika mycket problem som afghanerna. De blev utpekade för så fort det var någonting. Mm. Så handlar det om den här Balkankrisen.
Ja, jag vet också att folk från forna Jugoslavien har kommit in i det svenska samhället väldigt, väldigt bra. Och att det är många som har jobb.
Men fördomarna när man pratar om så här, du vet, juggarna. Känns det alltid genom positivt?
Nej.
Dina föräldrar fick kriga. Dina föräldrar, de kampade. De gav inte upp. De skapades inte, de sattes inte ner och tyckte synd om sig själva och sa att nej, men det är ingen idé, det är lika bra att vi går ut och rånar någon. Utan de gjorde rätt. Och du vet, individen, alltså du bestämmer. Det är inte så att det finns någon kraft som kan påverka dig till att börja. Alltså, hur långt skulle det gå för att du skulle ställa dig och pissa på någon som du just har misshandlat, kanske skärt av en bit av fingret? Känns det nära?
Nej,
det precis. Ligger det hos individen? Ligger det i hudfärgen? Eller ligger det hos någonting, någon yttre kraft? Vi tycker samma. På vilket sätt hur skulle man kunna, om man ens försökte, få krossa en individ så pass mycket så att han väljer att göra så här? Så kan samhället vara så grovt? Kan det vara så liksom, har samhället stoppat in nålar under hans naglar? Hur skulle ett samhälle kunna bete sig för att på något sätt driva en människa mot att göra på det här sättet?
Ja, alltså att en människa börjar hålla på med kriminalitet, det är, jag tror inte att det handlar om, det handlar inte alls om vart man kommer ifrån, utan jag tror fortfarande, jag håller fast vid det, att om man är i ett samhälle som man vet inte tycker om en, man har svårt att komma in, man kanske har svårt att få ett jobb på grund av sin etnicitet, så börjar man ägna sig åt kriminalitet. För att det låter ju väldigt stort, eller så här, att inte få ett jobb, då börjar man gå och hålla på med kriminella grejer. Det låter ju väldigt knäppt. Och det är mer så här. Jag tror bara att vem som helst, som det finns inte, alltså det finns ju mycket vita killar som är svenska som har hamnat i kriminalitet.
När tänker du att kriminaliteten uppstod? När började kriminaliteten? När började folk vara kriminella? Ursäkta, nu när jag skrattar så skrattar jag faktiskt inte åt dig. Jag skrattar med dig, för att jag ser ju att du öppnar upp, och jag ser ju att du faktiskt vi någonstans möts. Så, men frågan bara, när är din upplevelse att kriminaliteten satte igång?
Jag förstår det här. Jag vet ju att kriminaliteten började i samband med att mycket flyktingar kom hit.
Kriminaliteten började någonstans när Homo sapiens skapades, innan dess, när vi var vattenapor. Då fanns det fortfarande kanske tre olika varianter. Homo erectus hade inte dött ut än. Kriminalitet, det är ju när du har någonting. Oxiantiden, då gick vi från byteshandel till att skapa pengar. Det var liksom... Ja, det är ju alltså förkristlig tid. Men det är ju långt efter att människan har blivit människa. Byteshandeln har fungerat jättelänge. Kriminaliteten, det är ju så fort jag tar någonting av dig utan att ge någonting tillbaka. Och du har inte sagt okej. Okay, det är kriminalitet. Mm. Så människan har alltid, så länge som människan har varit människa, så har vi agerat kriminella handlingar. Och ju längre ifrån civilisationen, ju längre ifrån det civiliserade samhället, som är en modern företeelse, så har vidrigheten i kriminaliteten och hur vi behandlar människor varit värre och värre och värre. Vi har aldrig varit så civiliserade. Vi har aldrig haft ett bättre samhälle någonsin än det vi har nu. Den kriminaliteten vi ser nu är liksom ingenting av det. Du kan bara gå tillbaka till 1500-talet eller 1100-talet. Alltså, vi har gjort så bizarra saker med varandra som det är svårt att förstå. Men i ett civiliserat samhälle så är det här väldigt, väldigt grovt. Men kriminaliteten, den har funnits lika länge som människa. Så det där kan man väl säga, om man på något sätt tror på historien, så kan man säga nej, den har väldigt lite med etnicitet eller färg eller människors förflyttningar att göra. Förutom att man har alltid, när man har klivit in i nya landområden, alltså erövringar, så har man alltid betett sig mot nya kulturer eller främmande kulturer på ett sätt som är fruktansvärt.
Så du menar att de här flyktingarna eller invandrarna som har kommit till Sverige inte är kriminella på grund av deras DNA, vart de kommer ifrån?
Det finns ingen sån koppling överhuvudtaget.
Utan men du menar att de är kriminella på grund av att de har kommit till ett främmande land som de inte respekterar?
Mycket av det är, alltså när man pratar om respekt mot människor, så är det väldigt mycket enklare att stjäla från någon som du har avhumaniserat. Alltså det är mycket enklare att råna någon, för du, människan behöver ett argument. Alltså om du till exempel kan säga så här, var den där jävla svennen, han är ju ändå rik och det är tack vare honom som jag är fattig. Hade han varit mindre rik, då hade jag haft mer, eller de har inte släppt in mig i samhället eller vad det nu är. Då alienerar du den här personen. Så du trycker iväg honom så att han blir lite mer än någonting som inte är värt någonting. Så det är klart att det är enklare att ge sig på en sån person. Det är klart att de här människorna inför sig själva legitimerar sin kriminalitet på olika sätt. Och det är därför det svenska rättsväsendet är helt värdelöst gentemot människor som har en annan kultur, utifrån att kultur är ju inte bara vad du tar med dig ifrån ditt hemland eller annanstans ifrån. Utan en kultur, om du till exempel har en så här vänstertänk, så är det en form av kultur. Det finns ju subkulturer utifrån. Om du bor i en förort så är det med stor sannolikhet så har du en förortskultur med dig. Jag kommer från MC-kulturen, jag bär MC-kulturen. Jag också kommer från förorten, så jag har också en förortskultur. Den kulturen som byggs upp hos kriminella, den är liksom, ja, vi kan kalla den en kriminell kultur. Där har ju du en status. Det är inte så att i dagens DN till exempel så skriver någon naiv stackare att vi måste ha ett samhälle där gärningsmannen skäms. Men det gjorde man, alltså skam när man skäms, det är ju när du har någon att skämmas inför. Alltså du skulle ju lätt kunna skämmas inför dina grannar. Men om du är i en kultur där det är hög status, det vill säga att de tycker du är cool när du rånar någon, och så torskar du på det, kommer du skämmas då? Nej. För att det är hög status i din kultur. Det vill säga att det är tufft att råna andra. Det vill säga att du blir lite ballare ju fler du rånar. Alltså så fungerar inte det brottspreventiva i. För skammen finns inte där. För att du anfaller ju bara fienden. Och där i ligger problematiken. För att de känner ingen bikänsla. Ingen stolthet. Ingenting som har med det svenska samhället. För de är andra. Och det är det man måste göra någonting åt.
Ja, och då de kan man... har inte kommit in i samhället på något sätt. Och de...
Men för det kan man inte. Och det här är väl inte om vi kommer stå på olika sidor efter samtalet som vi står nu. Men att du beter dig som ett svin mot en annan människa, kan du aldrig någonsin beskylla någon annan än dig själv, allra minst samhället. Mm. Det här är en jag vet, mer än en sägen. Det finns alltså ingen vetenskap. Det finns ingenting som i förlängningen kan fortsätta säga att om man bara hade varit snäll mot de här individerna. Eller ännu snällare. För att jag vill säga så här. Om inte samhället har varit snällt mot de här individerna. De har fått komma till ett fredligt land. Det mest jämlika landet, kanske i världen, med de mest givmilda, vilket här ser jag ett problem, sociala rättvisorna, det vill säga, och också rättighetstänket, att du får saker utan att prestera. Du får bidrag, du får bostad, du får. Det finns inte ett godare samhälle att uppbära. Du kan säga att vi kunde vara ännu bättre, absolut. Men om man tycker om att jämföra med andra ställen i världen, så finns det nog väldigt få ställen, för jag ska säga inget, som har en mjukare, daltigare anslag jämt emot människor generellt. Så om man vill se det så, då kan man ju säga att jo, trots att vi kan se det som demokrati. Demokrati är det bästa av fungerande system, men det är fortfarande inte 100. Hade det bara blivit lite bättre så hade det nog folk slutat vara kriminellt. Vad det nu må hända bara för någonting.
Ja, jag håller absolut med på den fronten. För jag tycker kriminalitet är ju aldrig okej.
Men med risk för att avbryta dig. Jag vill bara informera om att när du säger nu att om du håller med mig. Mm. då säger, jag säger ju precis tvärt emot vad du sa för några minuter. Bara så att du vet om att håller du med om det här så kan du heller inte hålla med om det du sa när du liksom, när vi startade samtalet. För det här är verkligen, det här är antitesen. Precis tvärt om.
Ja, alltså så här. Det som jag tycker är fel är att om man ska se de här människorna kriminella som... De är kriminella för att de kommer ifrån det här landet. Det reagerar jag.
Finns det någon? Och nu vill jag, om du bara kan exemplifiera. Kan du säga någon person som du kan namedroppa? Någon överhuvudtaget, förutom någon kompis kanske. Men någon som har, någon politiker, någon samhällstänkare, någon debattör. Någon överhuvudtaget som i närheten av att påstå det du säger just nu.
Jag tycker absolut...
Någon? En enda?
Till exempel Jimmy Åkesson tycker jag.
Men vi måste vara konkreta. Har Jimmy Åkesson någonsin gett uttryck för, ens i närheten av, att bara för att de här är invandrare så gör han det? Har han någonsin påpekat att det är just på grund av att han är invandrare så har han gjort det här?
Ja, för när han pratar om kriminalitet så pratar han i samband med invandring. Och då är det väldigt lätt, tror jag, för människor också att koppla ihop invandring och
rätt.
Kriminalitet.
Men vad, ligger det hos Jimmy eller ligger det hos människan som inte lyssnar hela vägen?
Jag kan tänka mig att det ligger i både och, för jag tycker att han kan uttrycka sig extremt fel och uttrycka sig i sammanhang som kan... Visst är det människans ansvar att lyssna.
Mm.
Men jag tycker absolut att han har uttryckt sig fel många gånger. Nu kan jag inte ge ett exempel på, jag har inte på rak arm. Men det är många gånger som jag har lyssnat på hans debatter som han är väldigt fientlig och kopplar, när han pratar om kriminalitet så kopplar han samman det med invandrare. Och då kan jag bli upprörd.
Finns det nu något parti? Ja, faktiskt. Finns det något parti som nu inte erkänner att den ökade kriminaliteten hänger ihop med migrationen?
Nej. Och det, jag... Du frågade ju mig när kriminaliteten började. Då tänkte jag, då du svarade ju att det var när människan kom. Men jag svarade ju i samband med att flyktingarna kom hit.
Du tycker i det här, samma som Jimmy Åkesson och alla andra partiledare tycker. Det här är ingenting man kan tycka om längre. Utan det här är ju liksom... När saker och ting är bevisat, det går inte längre att vi har försökt att ljuga om det här i 30 år kanske. Och vi har sagt, nej, det finns ingen korrelation däremellan. Nej, idag så är det inte. Så man har försökt att ljuga med statistik, man har försökt att släta över och man har försökt att hitta orsakssambanden, som till exempel att det är synd om dem, därför blir de kriminella. Sen så kommer man på att, shit, vad fan. Vad märkligt det här att alla andra jävlar som det är synd om att inte de blir kriminella. Hur fan kommer det sig att inte mormor blev kriminell? Hon har ju inte haft en krona hela sitt liv liksom. Ändå så strävar hon på. Vad märkligt. Men du när du säger, om du kan se en korrelation, det vill säga att mycket invandring så blir det mer kriminalitet.
Ja, det kan jag absolut hålla med. Det
är Rasse, Jimmy tjej.
Absolut inte. Jag kan absolut hålla med om att i samband med att fler flyktingar kommer hit så har kriminaliteten ökat. Men jag ser det också som ett ansvar, Sveriges ansvar också, att inte bilda samhällen där endast kriminella. Det är det tycker jag inte om, att så här, man bildar små samhällen med, man lägger alla på samma ställe. Då
vilka är man?
Sverige. Till exempel Rinkeby.
Jag först vill jag säga att jag tycker om dig. Jag känner ju att du vill väl.
Mm.
Men det du måste göra är att du måste läsa. Du måste finna en bakgrund i, för du känner. Och det är bra, för det är grunden till mycket av vad politiken är. För man vill någonting, man strävar efter någonting. Men grunden till varför människor hamnar i just, till exempel, varför är det så attans många av just det folkslaget, just det Rinkeby? Jo, för att det är för att vi har en lagstiftning, med EBO-lagstiftning. Och det betyder att till skillnad från många andra länder, som är smartare eller, tycker jag, bättre än Sverige på när man ser till integrationen. Så säger man så här, vet du vad, nu kom det jättemånga ifrån Afghanistan. Därför tycker vi att ni ska bo, där finns det jobb och där finns det rum och där finns det, ja, de har inte tagit emot så mycket folk, så där kommer det inte bli jättemycket konflikter om ni landar exakt så här. Där får ni bo, där får ni bo. Mm. Men i Sverige, där är det mer så här, okej, okay, alla får bosätta sig vad de vill. Mm. Och om du kommer som flykting, eller var du nu av vilken anledning, så kommer du till Demokratiska republiken Kongo. Det är en ganska avlägsen kultur, du kommer inte känna igen dig. Antingen då kan du åka sätta dig i något av de här, var som helst, där du kan umgås med alla kongolianer och försöka lära dig språket. Eller så finns det en svensk by. Mm. Där dina kusiner bor för övrigt. Mm. Var skulle du ta vägen?
100% hos dina kusiner.
100% hos dina kusiner.
Du håller för de som är svenskar.
Exakt.
För det är naturligtvis
exakt. Som människa. Så det som är problemet, det är EBO-lagstiftningen. Det vill säga det som tillåter att människorna får göra som de vill. Och det kan man inte skylla samhället för, att man har, en jätteliberal. Liberal, det betyder ju att det är mer ansvar till individen. EBO-lagstiftningen, där börjar det bli en så här politisk. Det är inte så många som har, det är väl typ Miljöpartiet, kanske Vänsterpartiet, som fortfarande säger, jo men alltså klart att vi ska ha EBO. Men de andra Moderaterna säger nu nej, Sverigedemokraterna självklart, sossarna har sagt i ett par år nu att nej men det här, blev inget vidare bra. Så nej, det går inte. Det är åtminstone väldigt komplicerat. Du måste ha ganska skarpa ideologiska glasögon för att liksom kunna få det här till att bli samhällets fel. För samhället är vi är så. Jag skulle säga, om man nu ska mäta godhet, vad nu godhet är. Om godhet är att vara de goda gåvornas givare, det vill säga här får du saker gratis. Klart du ska ha det här, dina rättigheter. Då har du tre barn, vet du vad? Då ska du få barnbidrag retroaktivt. För dina ungar är ju 4 år och du ska få en hög med pengar. Det måste ju vara jättesnällt. I den formen av att vara snäll. Att ge människor utan prestation. Men där har jag en helt annan idé. Jag tror att det finns liksom i relationen. Alla relationer så finns det också maktbalans. Det vill säga, det är därför man pratar ofta i så manliga kvinnliga relationer. Om man går tillbaka i historien, då har mannen haft alla pengar, du sitter hemma och lagar mat, och så när du vill ha någonting, då säger jag så här: ja, du ser ju lite söt ut idag fröken, här får du, vill du lite ha en liten slant och chilla iväg och köpa dig någonting fint. Det är ojämlikt. Exakt så gör vi nu. För de personerna som vi beter oss här mot, vi blir en ojämn relation. Och det var där vi kommer tillbaka till det här resonemanget om tacksamhet och vikten av tacksamhet. Det är för att i en jämlik relation så behöver vi kunna känna tacksamhet, för att i tacksamheten så vill man ge tillbaka. För att om du och jag, vi går och fika nu, så om du är hyfsat normal så kommer du komma ihåg det nästa gång vi går och fika. Och så kommer du säga så, fan, förra gången jag bjöd ut, nu vill jag bjuda. Då kommer jag som man säga, det kan du glömma för det kommer jag pröjsa ändå. Men det är en helt annan diskussion. Men det är normala i en relation med tacksamhet. Hur ska den här personen som gör så här, ja, sitter du i din land, här får du gratis mat, gratis bostad. Och inte ska du behöva gå och jobba liksom, för här får du lite bidrag. Det förstör. Det kravlösa, det är det taskigaste du kan göra mot en människa. Och den här diskussionen har jag fört liksom sedan min politiska gärningsbegynnelse. 1998, när är du född?
2002.
1998, då stod det på min valaffisch, arbete, inte bidrag. För att man kan bara komma in i samhället genom att få göra rätt för sig. För att då kände du en delaktig, precis som dina föräldrar. Och där ligger snarare, tycker jag, problematiken. Så min övertygelse, och det känns ändå som att vi någonstans möts intellektuellt där. Att på något sätt fly det individuella ansvaret. För att kunna säga att nej, men det var ju faktiskt lite synd om mig. Och därför blev jag så här. Mm. Det kan inte leda någon annanstans än åt helvete.
Jag tror verkligen att vi tänker nog väldigt lika. Och jag håller med dig i vissa grejer. Men det som jag tror, jag säger inte att jag är den mest pålästa människan. Inte alls.
Det kan du inte vara, för att du är ung. Det är det som du har inte haft tiden att göra.
Nej,
därför är du i det. Alltså, fattar, och jag har all respekt för det. Mm.
Och jag tror att det är många människor som kan mycket, mycket mindre än vad jag kan. Och jag kan, och trots det att man ändå är ganska har bra värderingar, tycker jag, så kan man är det lätt att missuppfatta och missförstå. Till exempel det här som vi pratar om, när man pratar om det här, på det här sättet, om invandrare och att komma in i samhället och att arbeta, absolut, jag håller 100% med att man måste arbeta. Mina föräldrar hade inte kommit in i samhället om de inte hade skaffat arbete.
Work.
Om de inte hade lärt sig språket.
Och hur tror du att de tror att de bara fick ett jobb? Hur enkelt som helst.
Nej, ja, de jobbade ju för...
Tror du att de ansträngde sig en smula?
100%.
Tror du att de till och med ansträngde sig jättemycket? Mm. Verkligen krigade för att få det?
Ja, jag tror också det. Tror jag också.
Tycker du att det är människans förbannade plikt att göra det?
Absolut, om man får en chans att komma. Om mina föräldrar flyr från krig och kommer till Sverige och får...
Är villkoren annorlunda om du kommer ifrån ett annat land nu? Är det liksom, ska de ha mindre ansvar?
Jag tycker absolut inte att det är som att de har mindre ansvar, att vi bara ska ta hand om dem och tycka synd om dem. Det som jag bara tycker jag reagerar på är starkt. Jag tycker inte om när människor tänker att de är som de är på grund av vart de kommer ifrån.
Men hur många... Jag ska säga så här. Så här. Jo, men här vill jag ge dig rätt. Vissa delar sitter... och det här måste man skilja på kultur och etnicitet. Mm. Och då vill man först, så måste man förklara för alla att ingenting sitter i etniciteten. Mm. Det vill säga att du kan inte, oavsett hur svart, hur ljus, hur oavsett, så finns det ingenting som ligger biologiskt i biologi. Jag kan säga så, allting som inte ligger biologiskt, det vill säga till exempel att du har äggstockar, det skiljer oss åt, du är kvinna, jag är man, ingen kan göra någonting åt det. Men det kan du heller inte göra någonting åt. Operera dig, men gills inte riktigt. Allting annat är kultur. Allt annat är kultur. Hur du påverkas. En människa som kommer ifrån en annan kultur, en kultur till sig, där man skär sönder könsorganen på kvinnor. Att det är accepterat är ju för att den kulturen har gjort det accepterat. Tror att den personen förändras i sin syn på kvinnor i samma sekund som man träder över en landsgräns?
Mm.
Nej. Tror du då att det finns ett sammanhang i de våldtäkter och det sättet man beter sig mot kvinnor utifrån vilken kultur man bär med sig? Visst är det en jobbig fråga?
Okay.
Vad tror du?
Kan du bara säga det en gång till?
Du kommer ifrån en kultur där kvinnorna är mycket mindre värda. De är så pass mycket mindre värda så att du får skära sönder deras könsorgan. Till och med sy ihop könsorganen. Man vet att dödligheten ökar jättemycket. Man får urinvägsinflammation. Det är ett livslångt lidande. Du kommer aldrig någonsin kunna få uppleva din egen sexualitet. Utan de skär sönder ditt könsorgan. De personerna från den kulturen där 80, kanske 90% av alla tjejer får genomgå det här. För att man vill att de ska lida under samlag. De männen kommer hit. Tror du att det kan ha någonting, alltså utifrån synen på kvinnan, utifrån de ökade våldtäkterna, där den etniciteten, den kulturen är överrepresenterad? Tror du att det kan ha att göra med att de kommer just från den kulturen?
Absolut.
Det är
mycket som mina föräldrar.
Ja, men jag vill bara säga att där
så
finns det alltså ett absolut samband.
Mm.
Finns det någon form av förlåtelse i det? Kan man säga så här? Jo, men han kommer ju ifrån den kulturen. Ska han dömas lite mindre? Eller behandlas lite olika? Men att han har ju det med sig från sin kultur. Kan man säga att, jo, nu våldtog han några stycken tjejer här. Men de gick ju runt där. Men hon hade ju för fan bikini på krogen. Det är klart som fan att hon ska bli våldtagen. För han förstår ju inte, vad ska han göra? Han kommer ju från en sån kultur. Eller ska vi bura in den här satan så långt det bara går och sen skicka hem honom till hans skitkultur?
Absolut, för det har ingenting att göra med hans... Visst har han fått det från sin kultur, men jag försöker se alla människor som en människa. Han gör ju det. Han har ju fått det från sin kultur, men han är en människa. Han gör det så att han ska ju spärras in som vilken annan... Hade det varit en svensk om det här gjort så... Han ska ju behandlas precis likadant. Han ska ju också spärras in och få se straff som han förtjänar. Det är det jag försöker hela tiden att se.
Får jag vara taskig?
Ja.
Ja. Du sa precis tvärtom. Du sa i början, du sa att det här ligger hos... Det svenska samhället har ju inte gett de här människorna tillräckligt mycket chans. Därför det är vi, den svenska kulturen, som någonstans har gjort att man trängs ut i marginalen. Och tack vare liksom den inbyggda elakheten i det svenska systemet så tvingar vi dem någonstans till... olika former av kriminalitet. Nu säger du exakt tvärtom. Du har precis sagt så här, att det är tack vare den kulturen, tack vare den importerade, låter ett jättestarkt uttryck som är svårt att ta till sig, men tack vare att människor från just den kulturen har tagits emot i Sverige så har det här skett. Det är exakt det som du sa nu. Då skulle du komma taska fråga nummer två. Kan det ha varit smartare för oss att man ponerar då att de kommer ifrån ett angränsande land i den regionen runt Kongo, du förstår vilka länder jag pratar om. Alla de länderna krigar inte. Det finns ganska många länder där omkring som inte är krigsförande. Hade det varit bättre om vi tog de ofantliga summor som vi lägger på migrationen och byggt upp ett samhälle, villkorat biståndet och sagt så här, att om ni vill ha pengar till er, det vill säga delar av de miljarder som svenska arbetare krigar ihop och prioriterar, så att vi lägger inte det på våran hemtjänst. Vi lägger inte det på våra gamla som har byggt det här samhället, utan vi lägger det på människor i ett annat land, från en annan kultur. Men det ska vi villkora. Att om ni ska ha en enda krona av våra pengar, så slutar vi med könsstympningar. Ni ska lägga pengar på polis och någon form av motsvarande socialtjänst som straffar dem som skär sönder kvinnors kön. Hur mycket mer skulle vi kunna fått för de här pengarna i det landet i form av minskat mänskligt lidande än att vi tog de här unga männen som nu är i Sverige och de facto våldtar, förnedringsrånar och beter sig? Vad hade varit smartast egentligen? Retorisk fråga, jag är helt medveten om det, men du måste ändå i din liksom i din politiska position ställa dig den frågan.
Absolut, men jag tänker så här också.
Men vad tycker du?
Det är klart att man ska hålla.
Hade det varit bra? Hade det varit bättre, eller tycker du att det är ändå så här rationellt det vi gör?
Nej, jag tycker absolut att vi borde satsa mer på att försöka bygga upp det samhälle som vi har, och att vi kan inte hjälpa alla världens länder och se till så att alla människor får hjälp. För att jag tycker att alla människor ska få hjälp. Jag tycker inte att någon ska vara på flykt och krig och inte ha någonstans att ta vägen för att Sverige inte vill ta emot dem. Då finns det många andra länder som också faktiskt bär ett ansvar att hjälpa dem. För att vi har väldigt många här och vi behöver bygga upp vårt samhälle.
Men vad känner du, vad ligger rationaliteten? Hade det varit bättre att lägga de här pengarna på ett angränsande land för att se till så att de som flyr kriget kan komma dit? Eller känns det liksom rationellt att de ska åka över ungefär 10 länder för att ta sig sen till Sverige som har en så vitt främmande kultur? Är det inte enklare att om man flyr ifrån ett krig att fly till ett land som har ett liknande, ibland också till och med liknande språk, men definitivt har en liknande angränsande kultur? Det vill säga där du inte behöver forma om hela dig för att kunna smälta in. Är inte det schysstare mot alla involverade?
Ja, alltså jag tror att det är väldigt lätt att säga för oss att så här, när man tar landet som är närmare, fly dit istället. Men när man är på flykt och flyr sitt hemland, ingen har tvingats, eller ingen har, om man hade kunnat stanna till sitt hemland så tror jag väldigt många hade gjort det, om man inte behövt tvingas till krig. Men jag säger inte att det är någonting, det har inget att göra med Sverige.
Nej, men tror du att majoriteten som kommer till Sverige har flytt ett för att de flyr en annalkande eventuell död, eller flyr för att de söker bättre ekonomiska omständigheter? Om du så verkligen ställer dig den frågan.
2015 var det ju extremt många. Då flydde ju de flesta på grund av krig, när flyktingvågen.
De som kom till Sverige, de som landade i Sverige och passerat de här 10 länderna, flydde de i första hand ifrån en annalkande eventuell död via krig, eller flydde de för bättre sociala omständigheter?
Jag tror eftersom att de flydde från krig, för att ingen vill ha dem. Ingen vill ha dem. Jag vet att bossen inte är med i EU, men när jag är där på somrarna på gränsen, alltså flyktingar sov, alltså det är stora flyktingläger där nere, för att flyktingarna har ingenstans att ta vägen. Kroatien vill inte ta emot dem, för de får inte ta sig in i EU. Och då hänger de liksom i Bosnien på tågstationerna, och ingen vill ha dem. De är väldigt oönskade i alla länder. Och det är väldigt lätt för oss att säga bara, nej, kom inte hit. Och det är för mig ont i hjärtat, för att jag försöker och vill att alla människor ska ha det bra.
Och det tycker jag på riktigt är fint hos dig, att du vill väl. Men det finns ju liksom vissa politiska hänsyn som man måste ta på vägen. Och där är det ett, så ju mer man sätter sig in i politiska frågor, ju mer förstår man att det här svarta och vita, det vill säga onda och goda, där någon som säger någonting är per definition ond eller till exempel rasist. Man måste vara lite försiktig med begreppen och sitt ställningstagande. För ofta, om du skulle säga vem inom politiken, säger någon som du verkligen känner, så att den du tycker minst om. Alltså, hat är ju starkt, så jag säger inte hata, men den, var i politiken skulle du säga att usch, jag tycker väldigt illa om de här personerna.
Jimmy också, 100%.
Mm. Vilken skräll. Om vi ställer oss här frågan, tror du Jimmy Åkesson vill ont? Att hans intention är att han vill människor illa? Det var jätteskönt att höra. För att det är klart att han inte. Alltså han vill inte. Men han vill välfärd för några före andra. Han tycker att svenska människor som har bott i Sverige i massa generationer har större rätt till det här landet än andra. Moderaternas föregående partiledare, han var väldigt klar med att säga att även de som är nyligen anlända till Sverige har lika mycket rätt till Sverige och svensk välfärd som svenskar som har bott här i generationer. Och därom finns det en politisk konflikt, vad man tycker är rätt eller fel. Det här är ju ideologi om någonting.
Mm.
Och där behöver man ju resonera med sig själv. På precis samma sätt som jag sa i det här sammanhanget. När jag sa att det här kan vara pinsamt. Det vill säga, jag utmanar min egen tanke. Jag vågar sänka garden i samhället och säga just det. Det här kan vara pinsamt. Det här är en upplevelse som jag har. Rätt eller fel, det är det vi ska prata om nu. Genom att sänka just garden och säga att det här är pinsamt, då säger jag att det här är inte min ställningstagande, utan det här är min tanke, min egen upplevelse som jag slänger ur mig i sambandet i resonemanget kring tacksamhet. Och just den grejen måste man ju också ställa till sig själv när man ska ta de här ideologiska ställningstagarna. Våga gå ut ur sig själv, ställa frågan till sig själv liksom, vad är det som egentligen, vad är rationellt, det är en sak, vad vill jag utifrån min egen politiska övertygelse och vad landar jag sen? För det är ju, utmaningen är ju att när vi lyssnar på varandra. Jag tror ju att är man en intellektuellt fungerande människa som är lite modig, så törs man ju lyssna på någon annan. Och vet du varför det är så läskigt att lyssna på någon annan? På riktigt. Varför man har svårt för att släppa garden och på riktigt lyssna på en motståndare.
Det är ju väldigt läskigt. Jag tänkte när jag träffade dig, nu tänker vi väldigt olika. Jag vill ju lyssna på dig, men det är ju såklart läskigt. Kommer jag bli överkörd? Kommer jag... Är det jag tänker fel? Man vill ju inte bli sänkt. Om du förstår vad jag menar.
Jag förstår precis vad du menar. För det är ju därför man tycker att det är läskigt att lyssna.
Mm.
För att vid varje tillfälle du på riktigt sänker garden och lyssnar, så finns det en möjlighet att du ändras.
Mm.
Och det finns ingenting som är så smärtsamt och så läskigt för människan att förändras. För att det som är din övertygelse är ju också din trygghet.
Mm.
Och tänk på när du kliver in i någonting och så bara, helvete.
Mm.
Jag kanske har levt ett helt liv. Och så var det fel.
Mm.
Jag har gjort de sakerna.
Mm.
Jag har levt på ett sätt. Och jag har vid ganska brutala tillfällen i livet när jag till slut har vågat lyssna eller öppna upp mig. Och kommit in i ganska djupa, mörka tider. Mm. När jag säger, vem fan är jag egentligen? Alltså, vilka lojaliteter har jag ställt mig inför? Och hur många människor har jag sårat och skadat genom att vara den här människan? Och sen valt annat. Och det är smärtsamt. Det behöver inte vara så pass radikalt som att man kommer just som jag. Jag kommer från förortskulturen. Jag har gjort jättemycket dåliga saker. Skadat folk på riktigt. Men för det behövde jag ju nu och säga så här, jag gör det här med legitimitet för att det är de andra jag skadar. Jag rättfärdigar det här genom massa olika anledningar. När jag rånade någon så var det liksom, det fanns en anledning. Det var nästan när jag blev ICA-handlarens fel. Men sen när jag under en period kunde liksom ställas mot någonting annat och insåg att typ, jag är en påse skit. Jag har gjort fel, det är jag som är parasiten. Det var jag som var den dåliga, jag måste förändra. de radikala förändringarna tror jag ganska få behöver gå igenom. Men bara det här lilla, lilla steget att faktiskt våga lyssna på någon annan och kunna liksom säga att ja, men jag kanske lite åt det här hållet.
Ja, men det var som den där tjejen som du pratade med, som du lade på din Instagram också, som var väldigt känslostyrd och inte alls så rationell. Hon var ju, hon ville inte träffa dig, hon ville inte bli som du och så här mansgris, rasist och där. Och det tycker jag är fel. Jag tycker det är fel att inte våga träffas och prata och lyssna på varandra. För i början av vårt samtal nu så sa jag någonting, men sen ju mer vi pratade så insåg jag, men vi tycker ganska lika, fast vi lägger kanske fokus i olika saker. Jag är till exempel, jag vill ju alla människor väl och jag vill ju hjälpa alla, men det är inte så rationellt argument och det håller inte i det här samhället, för det är inte så samhället fungerar, för samhället är uppbyggt på pengar, resurser och
men vi det kan är begränsat. Ju, men vi kan ju hjälpa väldigt, väldigt många fler. Absolut. Om man på riktigt vill. Och det här är ju också så här, mera empiri, alltså empiri utgår ifrån någon form av det som är bevisat, det som man kan liksom genom erfarenhet och historia kan se att det någonstans funkar. Så det man kan se, det är att 100 spänn är 100 spänn. Sen så kan man ju köpa olika saker för 100 spänn, lite beroende på vad saker kostar och var man är i världen. Tar vi 100 spänn och lägger på ett flyktingboende i Sverige, så skulle jag säga att det är knappt en frukost till en person en gång. Tar man 100 spänn och lägger det i ett boende någonstans i tredje världen, i ett u-land, jättemycket. Så rent empiriskt, så självklart, om vi nu på riktigt vill rädda liv, om det är liksom liv man kan räkna, så gör vi helt enkelt, då är vi inte rationella. Vill vi rädda liv, då räddar vi många, många, många fler liv när vi hjälper människor på hemmaplan i tredje världen än vad vi någonsin kan göra i Sverige. Och om det är ju ett oomtvistat faktum. Det går liksom inte att säga så mycket om.
Det är liksom fakta att pengarna är liksom mer värda i ett u-land. Men när deras hem är sönderbombat, de har ingenstans att ta vägen, det är krig, det sprängs bomber hit och dit. Hur ska vi kunna hjälpa dem på plats då? Hur?
Nej, men det är exakt det. Det är därför FN-stadgan som jag tror att det heter Lissabon... skitsamma, jag kommer bara säga fel i alla fall. Om du tittar på Libanon. Libanon är en av de som per kvadratmeter tagit emot mest flyktingar. Borde vi kanske stötta Libanon? Borde inte vi lägga jättemycket pengar till Libanon för att de gör det här hästjobbet? Borde inte vi sluta avtal? För om man tittar då, vi tar Afghanistan som exempel. För det är ett ganska modernt, ett land som många flyttar från nu. Och ett så måste man ju ta reda på så här, hur ser kriget ut i Afghanistan nu? Är det krig? Vad gör alla bedömare runt omkring? Kan man bo i Afghanistan? Vad säger bedömarna? Enhälligt.
I vissa delar.
Ja, exakt. Då kan man ju börja med att när det händer någonting, om det blir krig i Stockholm, så kanske inte jag tänker Kina som första alternativ. Utan då tänker jag ju Norrland i första hand. Och sen kanske Norge, sen kanske Finland, kanske Danmark, kanske Ryssland, Belarus, alltså, och så vidare. Och så är det ju i Afghanistan också. Det finns alltså ställen där det du kan dra. Men problemet är att där finns det inga jobb. Det är inte trevligt. Det är mycket, mycket bättre att bo i Sverige rent individuellt, såklart. Men sen så finns det finns ju inte bara ett ställe. Det finns ju inte bara ett håll att fly. Det finns ju, det är så, jorden är ju rund. Och så nu går alla flyktingströmmar mot Europa. I stort sett alla. Då frågar man sig, men hur kommer det sig? Finns det inga andra håll att dra? Vad hände med så här, Kazakstan? Har du hört om något krig där nyligen? Nej, inga krig alls. Är Kazakstan ett litet land? Nej, jättestort. Det är typ 10 gånger så många människor som bor där som i Sverige. En bättre utvecklad BNP. Alltså inte just utvecklingen av BNP förstås. Det är ju annat. Ja. Och de länderna, alla de här stanländerna. De heter Afghanistan. Sen finns det ju massa stanländer runt omkring. Och förutom då kanske Turkmenistan som är mer eller mindre en diktatur. Förvisso krigsfritt. Men jag förstår att de har demokratiska problem kan man väl säga. Men hela den regionen. Mer eller mindre krigsfri. Hur många drar dit i förhållande? Nej, men det är ganska få. För om man vill till Europa. Och det här är, återigen, människan är en rationell varelse. Vad vill du? Jo, jag vill ju skapa ett så bra samhälle för mina barn som möjligt. Jag vill ha god ekonomi, jag vill ha det så bra som möjligt. Och så kommer någon flyktingsmugglare och säljer den här biljetten där det står exakt vad du ska säga. Det vill säga vilken lögn du ska använda dig av för att du ska liksom komma igenom, för att komma in i Sverige. När du får garantier av att du får en stort sett evig försörjning och bostad och utbildning. De lurar i människor som är handikappade att jo, men när du är låghalt, kommer du till Sverige, kommer de kunna fixa så att dina ben blir lika långa. Och så det är rationellt att åka till Sverige då. Men det vi behöver göra, och det som till exempel vi i stort sett några politiker har försökt med, det är att informera redan i Afghanistan. Vet ni vad? De ljuger. Alltså flyktingsmugglarna, det är inte sant det de säger. Söker till andra länder också. Där det inte finns, det är dåligt att åka över 10 länder. För alla era pengar som ni nu samlar ihop av er familj. För att ni ska placera ett ankare, ett ankarbarn. Det vill säga, ni tar den starkaste i familjen, skickar till Sverige. När han sen är i Sverige, då börjar man prata om anhörighetsinvandringen. Och sen får alla komma. Och då kan till och med Sverige gå in med visst stöd för att ni ska få komma. Det funkar inte så länge. Det är en dålig idé. Det är det vi måste ägna oss åt. Och vi måste också inse perversiteten i att vi har uppmuntrat till just det. Det vill säga att vi uppmuntrar människor att lämna de svagaste, skicka den starkaste killarna och sen lämna kvinnor och barn. Det är väl liksom den omvända logiken i en krigssituation i vanliga fall. Man stannar för fan och skyddar sina barn och sin fru. Och det är väl liksom, det är väl de man räddar först, tänker jag.
Ja, jag läste någonstans på att också att du tycker att så här, vårt system är väldigt antifeministiskt.
Alltså, ja, verkligen.
För att vi tar emot bara män.
Inte bara, men majoritet.
Nästan, men...
Och inte alla män, utan de starkaste.
Ja, och det är många kvinnor och det är många barn som är på flykt. Och många som behöver ett hem och kanske absolut verkligen inte har ett annat val.
Exakt.
Och där tycker jag att så här, vi i Sverige måste... Det blir bättre. Och där håller jag faktiskt med om att det är antifeministiskt. För jag tycker att man borde hjälpa faktiskt kvinnorna och barnen i första hand. För att...
Var skulle könskvoteringen passa bättre än inom integrationen? Mm. Säg något ställe där könskvotering skulle vara lämpligare att applicera än just när det kommer till migration. Det rättvisaste du kan göra är väl att åtminstone könskvotera så att varannan är kvinna. Det rättvisaste skulle väl vara att man egentligen bara tar emot kvinnor och barn, för att det är de som är mest utsatta. Och sen kan man ju ställa nästa fråga. Hur många gånger har du hört talas om de här kvinnliga gängen som glider runt i slöja och gruppvåldtar folk? Ganska sällsynt, va?
Ja.
Hur många rån, hur många kriminalitet generellt? Det är bara, i stort sett, bara unga män. Och vi bara, vilka ska vi ta hit? Vi bara, unga män, kvinnorna bara, nej.
Ja, det jag inte förstår är, vart tar de här barnen och kvinnorna vägen? Blir de kvar där? Det är klart att de är där för att de flyr sitt hem. Det är inte lätt att fly. Ens hem har blivit nedbombat. Man har liksom ingenstans att ta vägen.
Ja, fast det här är ju också en, jag ska inte säga nidbild. Men det är inte riktigt, den bilden som du bygger upp av de som flyr är kanske inte riktigt så pass radikal. Det är väldigt många som flyr, men det är ganska sällan. Jag ska säga, det är klart att i de städerna där det verkligen varit krig, där är det ju så. Men om man skulle se till de individer som faktiskt tar sig till Sverige, så är det är oftast liksom den övre... Det här kan man väl få äta upp. Men oftast kanske till och med det man kallar den övre medelklassen. Alltså de som är resursstarka som tar sig hit. För att de som inte har resurserna, de som just fick sitt hus sönderbombat, hur ska de ta sig till Sverige? Så det finns ju alltså orättvisan är inte bara så här lite grann, utan de som kommer i största möjliga, alltså i största utsträckning, det är ju de resursstarka, de fysiskt starka, alltså de med bästa ekonomi och hela den grejen. Det är de som då kan dra iväg till Sverige.
Ja.
Men är det verkligen de som vi i första hand vill hjälpa?
Det är väldigt lätt att generalisera, för det är inte alla som kommer. Flyr man och kommer till ett land som Sverige, då tror jag verkligen inte att man har bra ekonomi.
Inte i förhållande med Sverige förstås, men definitivt i förhållande till dina grannar.
Jag har en kille i min klass som flydde 2015 och han har varit med om hemska saker. Och Han jag vet inte vad hans föräldrar familj. Han har inga syskon eller han har, men de är borta. Han har varit med om fruktansvärda grejer, men han har kommit in i samhället fruktansvärt bra. Han jobbar, han har lärt sig språket, han pratar svenska jättebra, och han har lärt sig på 5 år. Och när jag tänker på honom så ser jag en väldigt, så jag blir jag väldigt varm och glad i hjärtat, för han har gjort det mina föräldrar har gjort också.
Mm.
Och jag kan absolut inte säga att han har haft det lätt och att han har haft pengar och det har varit lätt för honom att komma hit. För att hade han fått välja, klart att han hade varit kvar i sitt hemland, varit med sin familj.
Jag tror inte han hade velat vara kvar i sitt hemland om han hade fått välja.
Kanske inte i sitt hemland, han hade 100% velat vara med sin familj.
Det tror jag.
Det är inte lätt att bara dra liksom.
Nej,
jag kan absolut inte säga att han har haft en bra ekonomi och att det är lite så här en tripp av att flytta till Sverige, för det är kul liksom. Det är inte det jag säger att du säger heller, men ja.
Nej, det finns väldigt många människor som... Jag har ett favoritexempel, och det exempel vi behöver, jag har en, det är en kille som jobbar på ICA här i Norrtälje. Han jobbar och pluggar, pratar bra svenska, verkligen liksom krigar för att liksom integreras och göra rätt för sig. Han spar pengar hela tiden för att kunna åka hem på semester. Och jag tycker det är fint. Det är definitionen av en bra människa. För han försöker verkligen. Och han har liksom, han släppt ifrån. Han umgås inte alls med gäng som glider runt. Han liksom håller sig för sig själv. För svenska vänner. God och bra integrering. Men så kommer ju fråga två då. Alltså om du nu sparar alla pengarna för att åka hem på semester i Afghanistan. Och träffa dina släktingar. Det kan ju vara så. Vilket det också har blivit väldigt mycket bättre nu än 2015. Men då kommer nästa jättejobbiga fråga. I då, när man pratar om asyl, tillfälliga uppehållstillstånd och så vidare. Varför tror du att man har just tillfälliga uppehållstillstånd? Vad tror du tanken är bakom detta?
För att man ska kunna återvända. För att man inte ska få stanna här för alltid.
Exakt. Och när ska man då återvända?
När det går. Eller när det... Nej, det är
exakt.
Bra.
Hur många sådana exempel tror vi har i Sverige?
Inte många.
Det är säkert hyfsat många, men jag tror inte man kan räkna dem i... Jag säger så här, man skulle kunna räkna dem över kanske 5%. Det är speciellt. Jag gillar den här killen. Jag tycker verkligen han, det är en skön snubbe, artig och trevlig. Alltså, som i mig, en mission. Jag bara, shit vad bra, honom gillar jag. Jag vill att han ska vara här. Men politiskt, alltså om jag ska se det i det större... Så upprätthåller han en plats som en krigsskadad kvinna som verkligen behöver fly. Alltså, människor ställs emot människor oavsett man vill eller inte. För det finns inte liksom hur mycket ekonomi och hur mycket som helst att satsa på. Så har man kommit ifrån ett krig, och det här tycker jag är väldigt mycket mer radikalt än att säga att jag reflekterar kring att människor kanske också borde visa tacksamhet med en svensk flagga. Det är att om du kan åka hem på semester, för att du jobbar och sliter i Sverige, för att åka hem till semester i ditt hemland. Vad är du då?
Men tycker inte du att det är rättvist att han får bo här om han nu jobbar, han betalar skatt, han bidrar till det svenska samhället? Han sitter inte hemma, han bidrar inte på någon kriminalitet.
Inte om han inte har asyl själv. För att då är han inte flykting. Det är ju det som är grejen. Vi måste hålla oss till reglementet. Hur ska då de som inte har någon som försvarar dem, de riktigt svaga, hur ska de kunna ta sig in? Om vi inte utgår ifrån att du måste leva upp till, du måste fly för någonting på riktigt för att du ska få komma hit. Då ska du komma hit som arbetskraftsinvandrare. Det är en helt annan femma. Det har ökat med ungefär arbetskraftsinvandringen. När vi skärpte asyllagstiftningen en smula så har arbetskraftsinvandringen ökat med 700% på mindre än 2 år. Tror vi att det är på grund av att vi behöver väldigt mycket nya städare i Sverige? Att vi behöver personliga assistenter? Vi har en skenande arbetslöshet i Sverige, men samtidigt så kommer in människor för att ta de jobben som de människorna som är invandrare, som nu bor i Sverige, inte tar. Alltså det finns stolligheter i systemet som är nyttiga att sätta sig in.
Ja, jag tycker absolut inte att de snor våra jobb här i Sverige.
Arbetskraftsinvandring?
Ja.
Om du tar hit människor, lyssna ordet, arbetskraftsinvandring, som kommer hit för att de ska städa trappor.
Mm.
Det är exakt så som det ser ut just nu. Alltså, vi tar hit människor från andra länder för att plocka bär, för att städa, för att vara personassistenter. Om trappstädningsjobben tas av människor som kommer hit som arbetskraftinvandring, kan de som bor i Sverige, det vill säga de personer som är arbetslösa ute i våra förorter och andra invandrare, kan de få de jobben då? Men det kan de ju inte, för att då upptas ju de jobben av människor som vi importerar bara för att de ska arbeta. Inte för att det är synd om dem, inte för att de flyr ut krig, utan för att bli arbetskraftsinvandrare. Behöver vi arbetskraftsinvandring i Sverige när det gäller lågtröskelarbeten? Eller borde vi säga att här finns det jobb, du som är arbetslös, ta det.
Fast jag tycker inte det handlar om att de snor våra jobb, utan det är väldigt många som är arbetslösa och går på så här bidrag också. Svenskar som så här ligger hemma och känner, fan vad skönt, jag går bidrag och får, jag behöver inte göra någonting.
Skit i etniciteten. Tar den här arbetskraftsinvandraren trappstädningsjobbet oavsett etnicitet, ifrån svensk, ifrån invandrare, ifrån vem fan som helst, finns jobbet kvar om vi tar hit någon som arbetskraftsinvandrare och utför arbetet?
Han tar ju jobbet så, men han tar inte,
finns jobbet kvar?
Inte svenska medborgare.
Nej, men tar han palestiniens jobb som arbetslös? Tar han bosniens jobb som arbetslös? Tar han någon annans jobb som är arbetslös? Tar han det jobbet som en arbetslös människa som bor i Sverige annars skulle kunna ta?
Ja.
Behöver vi ta hit arbetskraftsinvandring på låglönearbeten?
Vi behöver inte, men där handlar det också om att de som bor på landsbygden och de som är arbetslösa i Sverige också ska vilja ha ett jobb. Det är extremt många som inte vill ha ett jobb.
Ska det vara frivilligt? Ska det vara frivilligt att jobba? Om du tackar nej till jobb, ska du ha rätten till bidrag ändå då? Vet du vad, nu har vi suttit jättelänge och jag är väldigt glad över att vi gjorde det. För jag känner ändå att du känns inte direkt hatisk när jag träffar dig så här. Jag tror, om vi skulle ställa frågan nu så här, upplever du mig som en, vad var det var, den här vit gubbjävel med rasist och idiot, alla de där superlativen?
Mm.
Hur skulle du säga att du upplever mig?
Jag upplever inte alls som det. Och jag är väldigt säker på att när jag träffade dig så att jag visste att du inte var ond. Jag visste att du inte skulle vilja mig något illa. Och anledningen till att jag ville prata med dig var också för att jag tycker det är viktigt att prata om olikheter. Och se det som någonting inte bara dåligt. Och jag upplever dig absolut inte som en dålig människa.
Men verkar jag rasistisk?
Tycker jag inte alls. Även fast jag tycker, du ser ju, jag tycker, jag kan säga att jag inte riktigt håller med dig i allt du säger. Och jag tänker, jag lägger vikt i andra saker och försöker se människan för mer. Jag vet inte,
skulle jag kunna passa som socialdemokrat utifrån din syn på socialdemokrater?
Jag vet att du är socialdemokrat, men jag hör ju också att du, utifrån vad jag liksom har kunskap om, så kan jag också säga att du har värderingar som skulle passa in på andra partier och andra ideologier också.
Kanske inte teologier, kanske inte just teologier, men ideologier.
Ja,
jag tänker kanske,
ideologi.
Ja, men som moderat kanske?
Absolut.
Mm. Rasism är ju ganska långt ifrån både den moderata och den...
Ja, och jag ser det inte som en rasist, utan jag ser det mer bara som att vi har ideologiska...
Men skulle du uppleva mig som främlingsfientlig? Det är ett lindrigare begrepp.
Inte främlingsfientlig så sätt att du skulle särbehandla en invandrare från en svensk som försöker så gott den kan för att komma in i samhället. Men det här med att till exempel hjälpa på plats och att vi hjälper de som är här och så hjälper vi dem där.
Mm.
På det sättet håller jag inte riktigt med dig. Det är svårt. För till viss del kan jag hålla med dig. Men sen så kommer en annan sida av mig bara, det är svårt att få ihop det. Men jag tycker inte att du är främlingsfientlig. Nej.
Vi har pratat om jättekomplicerade frågor, så det är självklart så är det ingenting man bara... Hade vi suttit på facit med det så hade det varit väldigt bra. Men det känns ändå som... Min övertygelse är att samtalet, det respektfulla samtalet när man pratar med någon, är viktigt för att föra människor samman och få bort just förutfattade meningar och, ja, och så. Och det kändes ändå som att det här samtalet var ganska givande på det sättet. Jag tycker, jag måste väl säga att jag hade förutfattade meningar kring dig. Jag trodde att du skulle vara mer palestinasjal och mer liksom ihålligt hatisk än vad det alls har varit. Du känns som en skön människa som verkligen vill väl, och det uppskattar
jag. Och jag vill verkligen alla människor väl, och jag var helt överraskad med att träffa dig, för jag vet att många också har fördomar om dig, att såhär, kallar sig för sosse men åker runt i den dyraste bilen liksom, och såhär, det är väldigt lätt att hata på dig för att du är du liksom. Och,
men det är lite mitt eget fel måste jag säga.
Ja, och jag tror att inte många skulle vilja träffa dig och prata med dig och så här känna, för fan, nej, han är, stänger liksom dörren så. Men jag tycker det är viktigt att man kan prata och se sina olikheter, och ja, jag tycker inget illa om dig. Och det känns bra att prata med dig också, för då får ju mer man lär känna en person och lyssnar och tar del av varandra, så tycker jag man lär känna varandra, och så förstår jag kanske din sida bättre.
Mm.
Absolut.
Vad skönt, då fanns det inte mycket att bråka om det här. Jag har suttit 1 timme och 20 minuter, 40